Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hallå!
Hallå!
Hej!
Hej, det är torsdag.
Ja, som vanligt ja. När vi sitter här.
Ja, Fanny och Lina är här idag. Och vi ska prata prylar.
Idag ska vi prata prylar, ja. Fantastiskt.
Ja, jättespännande. Vi ska ju träffa minimalisterna lite senare. Mm. Och prata med dem, Elisabeth och Johan, om deras resa som de har gjort.
Mm. Och vi ska åka hem till dem, det ska bli kul.
Ja, det ska bli väldigt kul att få se ett minimalist hem.
Ja, jag har någon fördom om att så här, det är helt kalt där inne. Ja. Liksom, det finns kanske en stol och ett bord.
Ja, precis. Och de har ju också barn.
Just det.
Så det blir också spännande att se hur de får plats med leksaker och, eller eventuell brist på leksaker och så.
Mm. Ja, men de bor ju två vuxna, två barn på lite drygt 60 kvadratmeter tror jag.
Ja.
Och se om du, jag tänker bara översätta att man tar vårt hus och tränger ihop det på 60 kvadrat. Det skulle ju, jag får ju lite panik bara av känslan.
Ja.
Men de kanske ändå har löst det på ett bra sätt.
Ja, hur många kvadrat har ni?
128.
Ja, det är ungefär dubbla då.
Ja.
Det är som att ni skulle vara 8 personer då.
Ja.
Och bo. Ja.
Ja.
Det är ingen problem.
Det ska vi inte bli.
Nej. Ja, säg inte.
Nej.
Ja. Vi har ju faktiskt med oss Charlie här också.
Jajamän.
Kanske ni hör.
Japp, hon tränar i poddskolan här, får vi se.
Vår yngsta Life with Kids.
Medlem.
Teammedlem.
Ja, du får också vara med, Charlie. Jajamän.
Men Lina, jag tänker att vi kanske ändå måste börja med att släppa en liten bomb. Kan du berätta?
Bomb. Ja. Jo, jag antar att det är vår resa du tänker på.
Ja, det är det.
Ja. Jo, men vi... ett par avsnitt sen bara så släppte vi ju en årskrönika med Life with Kids-podden där vi berättade om möten som har gjort avtryck på oss.
Mm.
Och där pratade vi ju med då vi tog upp mötet med Fredrik Herener. Och han satte ju ett stort avtryck på mig när jag och Helena var och träffade honom i somras.
Och Helena också.
Och kan Helena också.
För Helena är ju nu i Thailand och har varit i nästan 3 månader med sin familj.
Mm.
Och vår fjärde teammedlem, Anna, är ju alltså på Nya Zeeland också i 2 månader.
Ja.
Och
ja, så är det. Och vi han satte såna spår i mig som gjorde att jag gick hem och började ifrågasätta mycket av hur vi då, eller jag ytterst, har valt att leva mitt liv. Och det kan ju låta väldigt drastiskt.
Ja, fast det är ju häftigt med sådana möten.
Ja, och jag kom hem och jag kommer så väl ihåg den här dagen. Jag kommer ihåg det som att det var igår. När jag kom hem efter det här poddmötet med Fredrik och jag satt där i soffan hemma och tittade runt liksom, i huset och började fundera. Hur lever vi vårt liv? Känner jag mina barn? Är vi på... vart befinner vi oss i livet liksom? Och jag var gravid då med Charlie, vi väntade vårt tredje barn och jag vet att vi hade mycket och långa samtal då vid den tiden i somras om att jag och Robban hade det om att shit, nu måste vi preppa oss här för nu kommer vårt liv att sättas på prov här, för nu kommer våra tredje barn, vi kommer leva knapert ekonomiskt för att vi ska gå på en till föräldraledighet. Rent orkesmässigt orkar vi det här nu igen, men nätter, nya bebisar, nya sjukdomar och nytt allt vad det innebär.
Ja.
Rent liksom, ja, men vi måste verkligen stålsätta oss nu, för nu kommer en prövningstid där. Vi har också en 2,5-åring som är inne i en trotsperiod, ja. Och en 5-åring som kräver sitt
absolut
liksom.
Ja.
Och klara vår relation det här, kommer vi vara lyckliga, ja, skitsamma, nu ska vi stå ut här i 2 år tills den här minimänniskan, ja, blir liksom något mer människa
ihop, liksom, ja, rätt igenom, och jag kände, vi ser om vi kommer ut på andra sidan.
Ja, men verkligen, och jag kände att är det verkligen så jag vill gå in i det här föräldraskapet då, som trebarnsmamma, är det så jag ska gå in i, är det så jag vill hantera hela
som
min småbarnsperiod?
Det är något otroligt jobbigt.
Ja, men jag satt och förberedde mig för ett krig liksom. Ja. Alltså nu ska jag stå ut i 3 år. Sen börjar mitt liv liksom. Ja. Kanske om jag har tur. Om allt går bra.
Ja.
Och jag börjar liksom så här, men herregud, för jag tänker också sen i när man liksom då, när många berättar när de ser tillbaka på sin småbarnstid, när de har blivit äldre, barnen har flyttat hemifrån, då är det väldigt många som vittnar om att de ser tillbaka på den här småbarnstiden som den mest lyckliga i deras liv. Att de inte riktigt förstod det när de var i det, men när de ser tillbaka på det så tyckte de det. För det var så mycket liv, det hände saker, man levde så nära varandra i relationen, för det var så mycket man behövde lösa hela tiden. Man, ja, pratade med varandra, man levde väldigt tätt, väldigt nära.
Och barnen vill ju vara med en.
Ja.
Och det är ju bara, det är ju inte jättemånga år man har det.
Nej.
Till låns faktiskt.
Precis.
För sen börjar de bli 9, 10, 11 och då är det annat som drar, kompisar, ja, och man blir pinsam och det.
Ja, men precis. Och Fredrik hjälpte oss att sätta perspektiv på allt det här. Och så kom Robban hem då och vi började prata om det. Men herregud, vi träffar våra barn 2 timmar var om dagen. Och jag personligen är inte på en plats i livet just nu där jag känner att jag är speciellt härlig. Varken mamma eller partner liksom, till min man.
Och dina barn.
Ja, inte mamma till min man, partner till min man. Fru till min man och mamma till mina barn. Och det gör att jag inte känner mig liksom så härlig som person själv. Liksom. Jag kan längta och sakna efter den där gamla Lina som var så här härlig, rolig, spontan och ja, men det där livet som man levde innan man fick barn.
Ja.
Och när jag längtar efter det, då får jag också dåligt samvete för att jag längtar efter något som har varit och inte, ja, men du vet, man hamnar i en väldigt ond spiral liksom. Jag är verkligen så här, tjatmamman har jag blivit. Jag har nej till det, nej, sluta med det, bråka inte, alltså allting ska bara vara liksom praktiskt lätt. Går mitt liv ut på just nu.
Ja. Och
jag vill inte ha det så. Jag vill bort ifrån det där. Vi lever verkligen så här i ett ekorrhjul, känner jag. Och jag, när jag tänker på det så får jag lite så här. Jag blir lite förbannad på mig själv. Liksom, att jag har hamnat här där jag inte ville. Det är inte panik på något sätt. Jag vet att en del är så, shit, håller ni på att gå så här? Har ni kris där hemma? Nej, det är inte så. Men jag vill inte att vi ska hamna där. Liksom. För jag tror att jag vill kunna njuta av den här tiden. Jag vill kunna leva ett liv där jag känner att jag har tid och ork och lust att liksom hänga med mina barn och min man liksom.
Ja.
Och hitta tillbaka till mig själv, till någon form av tid, inte till det som var, men hitta min nya personlighet och identitet som trebarnsmamma, men ändå med en rolig, härlig trebarnsmamma.
Ja. Men man tänker ju också så här, när barnen blir stora och vuxna, hur de ska se tillbaka på sina första minnen och sin barndom, så är vilken typ av förälder vill man att de ska beskriva när
precis
de pratar om en själv.
Precis. Ja. Och jag känner att jag inte riktigt har landat i någon form av, jo, jag identifierar mig numera som mamma, jag har varit mamma i 5 år. Det tog lång tid för mig innan jag gjorde det. Men jag vill också visa att det går att vara en härlig, rolig och spontan och energifylld trebarnsmamma och inte bara så här trött och sur och grinig på livet liksom.
Så låt oss knyta ihop det här med till prylpodden. Vad har det här
grejen
då med prylar att göra, kanske ni sitter undrar.
Nej, men så vi bestämde oss för att vi ska under den här föräldraledigheten då, som jag befinner mig i just nu och ett tag framöver, så ska vi ut och resa. Vi ska hänga med varann. Så vi kommer att sälja vårt hus. Göra oss av med alla våra prylar. I princip. Allt utom 2 ryggsäckar och en teknikväska. Göra oss av med allting. För att kunna ta det vi tjänar på det, så att säga, och spendera livet utomlands. I kanske 8, 6, 8, 10 månader.
Ja.
Vi vet inte, vi beror på hur mycket pengar vi får.
Så otroligt häftigt. Men det ställs ju, ja, jag tänker att det här får bli lite en podd även om det här. Ja. Jag tycker det är väldigt, väldigt spännande. Nu har ju ni barn som ingen går i skolan.
Precis.
Och er äldsta fyller ju 5 i år, va? Mm. Så att hon ska ju inte börja förskoleklass förrän nästa
hon
år.
Hon fyller liksom faktiskt 6. Och så den här nya reglerna passar väldigt olägligt.
Ja, men hur tänker ni kring det? Vi tänker... För det blir jag sen nyfiken på. För jag tror att ni lyssnare kanske också, liksom jag, blir lite så här, men det där har vi också tänkt på. Det där är ju en dröm, men det skulle inte gå för oss. Och vi har ju vårt jobb, eller barnen går i skola, och hur gör man, hur löser man det? Och så här.
Ja, men det så är ju att, väldigt lätt att se hinder.
Ja, för det är det jag gör. Nu går ju vår äldsta, börjar ju 1:an till hösten. Liksom, och, så då tänker jag att nu är det liksom lite kört här.
Mm. Ja, precis. Och många säger också det, att så där skulle vi gjort, men vi har ju inte sparat några pengar. Liksom. Och jag kan säga att vi har inte heller sparat några pengar.
Vi säljer allt.
Vi säljer allt istället.
Ja. För det är ju nästa fråga också, hur man tänker kring det ekonomiska. Precis. För det är en sak att få ihop pengar via liksom en försäljning av ett boende eller prylar och så. Men sen så ska man ju kanske ha ett startkapital när man kommer tillbaka också. Precis. Hur tänker
jo, men så tänker jag. Och jag tänker att vi kanske får göra en podd sen innan vi åker, där vi liksom går igenom allt konkret om folk
vill
är intresserade. Vad är det
budget? Ni får läsa upp Excel.
Men tanken är ju att vi kommer leva på föräldrapenning i grunden. Vi kommer att kapa genom att säga upp alla avtal och abonnemang och allt sånt där man har när man inte har ett hus längre. För det kommer inte vi ha. Så kommer vi att mer än halvera våra utgifter. Och vi kommer,
bil och allting.
Ja, precis. Och försäkringar, eller reseförsäkring har vi ju. Men mycket annat som är anknutet. Inga förskoleplatser och allt sånt där.
Ja.
Då kommer vi mer än halvera våra månatliga utgifter. Och vi kommer halvera våra inkomster. Men det gör att vi kommer att ha större marginal om vi lever till exempel i Sydostasien. Har vår vardag där. Så kommer vi ha större marginaler där på inkomster versus utgifter än vad vi har här.
Jag förstår.
Och när det gäller förskoleklassen då.
Så där är ändå tanken att ni säljer allt ni äger nästan. Mm. Och lägger det på ett sparkonto under de här månaderna.
Precis.
Som ni inte rör. Liksom.
Precis. Ja. Så att vi har beräknat ungefär. Nu vet ju inte vi vart vi kommer hamna när vi kommer hem. Vi vet ju inte det. Liksom. Vi vet ingenting om vi kommer hem. Nej, men vi resonerar lite som så att vi tror att när vi gör en sån här grej, då tror jag att vi kommer må annorlunda, förhoppningsvis bättre när vi är där borta. Och mår man annorlunda, då tror jag man tänker annorlunda tankar. Och när man tänker annorlunda tankar, då tror jag man fattar andra typer av beslut. Mm. Så att vi är ju öppna för, vi har valt att inte låsa in oss i någon, ha en plan när vi kommer hem redan nu. Så att säga.
Det är nog väldigt...
För att vi är öppna för att saker kommer hända under vägen liksom, som vi inte kan se idag, liksom, vad vi är sugna på. Eller så åker vi bort en månad och känner att det här var ingenting för oss, vi vill hem direkt. Ja, då åker vi hem direkt. Alltså, vi har inte låst så mycket, vi kommer liksom så här, vi har liksom någon form av grovplan med 2 månader Bali, 2 månader Australien, någon månad Nya Zeeland och sen åka runt i Sydostasien då. Mest för att det är billigare där. Men den är ganska blurrig fortfarande, planen. Mm. Liksom, vi kommer ha liksom nästa destination bokad, men vi kommer inte ha hela rutten klar, så att säga. Vi är inte heller naiva. Vi kommer liksom inte resa upp allting och sen komma hem och börja på noll liksom, och försöka ta sig in i en ny bostads rullians. Utan vi kommer lägga undan en handpenning så att vi har kontanta medel för en bostad i en viss prisklass som vi tror att vi kommer vilja bo i. Liksom. Ja. Så att vi vet att om vi vill det så kommer vi att ha råd med det. Liksom.
Ja.
Och vi kommer också ha ett ganska stort så här, ja, men köpa in nya möbler konto. Liksom. Och sådär. Vilket jag by the way ska
prylar.
Ja, precis. Ja, som jag hoppas blir mindre än vad vi behöver idag.
Ja.
Men
förskoleklassen då?
Ja, förskoleklassen. Ja, det är ju nya regler för i år. Fyller man att förskoleklassen då från 6 år ska bli obligatorisk. Jag har pratat med lite kommunpolitiker som säger att anledningen till att man inför den, det är ju att nå de här, vad är det, 1 eller 2% tror jag, av barnen som inte går i förskolan, att de ska komma in i skolsystemet tidigare. Ja. Och har man då ett barn som har gått på förskolan och som visar upp liksom att hon, ja, men som vi på senaste utvecklingssamtalet så sa ju de att hon är skolredo liksom. Hon läser och hon skriver alla bokstäver och sådär, och hon kan föra sig i sociala sammanhang och sådär.
Ja.
Så att, och då ska det inte vara någon problem att ansöka om dispens.
Ja,
liksom.
Okej. Så det kan man göra.
Så det hoppas jag att vi kan göra.
Ah.
Och då tror jag säkert också att man kan, vi får väl prata och se om vi ska ta med oss saker och göra under året. Liksom.
Just det. Så att nu ska ni ju sälja allt ni äger.
Men, ja.
Ja, men kanske behålla lite grann.
Ja.
Hur tänker ni kring vad ni faktiskt ska behålla?
Ja, vi har gått lite fram och tillbaka när det gäller den frågan, kan man säga. Från början så tänkte vi att ja, men man sparar väl ändå liksom saker som, ja, men vi ändå kommer vilja ha sen. Liksom. Ja, men typ kaffebryggare och, ja, men sånt där som man vet att man kommer vilja ha i nästa hus också.
Ja.
Men så kollar vi liksom igenom köksgrejerna och bara så här, ja, fast då kommer vi ju typ spara, ska man spara hela kök? Alltså så här, alla tallrikar och bestick och alla grejer sånt, eller ska man, ja. Vi har resonerat lite fram och tillbaka, och ju längre vi resonerar, och det är väl här veckans gäster, expertgäster kommer in, desto mindre saker inser vi ju kommer vi behöva.
Ja.
Eller kommer vi vilja ha kvar när vi kommer hem. Det är ju bara verkligen bara prylar liksom.
Ja.
Som vi
och ett
kan...
glas är ett glas liksom.
Ett glas är ett glas.
Man kan ju dricka vin, ja, både ett vanligt dricksglas och ett vinglas.
Ja.
Alltså man kanske inte behöver ha den uppsättningen man har av allt.
Nej. Det är klart att vi har vissa saker som, ja, men jag tror säkert att det kommer spara lite liksom så här, ja, men vinterkläder för barn och sånt där som bara är praktiskt, som är svindyrt att köpa nytt, som, ja, man ändå kommer kunna ha. Men vi hoppas på att det inte blir allt för många kartonger i alla fall,
ja,
med saker. Liksom. Och sen är det ju liksom, det är mer personliga saker. Vi ska, ja, försöka digitalisera alla foton som vi har, alltså göra allting digitalt innan vi åker så att det, ja, finns digitalt, och sen så bara spara sånt som vi, ja, men idag har vi ju liksom några kartonger, jag och Robban, som vi kallar memory lane, som är, där vi har saker från våra barndom och sådär, men det är ju liksom, vi har en låda var liksom.
Ja.
Och sen kommer vi väl ha en till våra barn liksom, som, med saker som de kommer få när de blir större. Men jag vet inte, vad tror du, vad tänker du? Vad tror du att vi behöver ha kvar? Jag har fortfarande gjort
det. Det är otroligt spännande. Jag bara tänker själv att min första tanke är att så här, sälja allt.
Mm.
Alltså så här, vad skönt att bara veta att allt jag äger och har finns i den här väskan.
Mm.
Men sen när jag börjar omsätta den tanken i någon sorts praktik så här, så känner jag nog att så här, ganska mycket som man ändå...
Ja, du går omvänd banan mot,
ja,
mig.
Men, precis, jag tror att för mig hade det nog slutat med att jag behöll allt.
Mm.
Men det är också, ja, men svårt det där med prylar och hur man knyter an till dem eller inte.
Mm.
Jag är ganska sådär osentimental egentligen. Vi har ju flyttat tillsammans några gånger. Och varje gång så, ja, det säger väl också någonting, men varje gång rensar man ju ut lika mycket.
Mm.
Jag tror att det blir liksom 10 svarta sopsäckar med,
ja,
återvinning och sånt som ska säljas. Och ändå känns det som att man alltid har lite för lite plats.
Ja.
Liksom.
Och ändå saknar man aldrig något när man gör sig om med det heller.
Nej, men precis. Så att det där är en märklig ekvation faktiskt. Så att det, ja, samtidigt vet man ju också att det är dyrt att köpa saker nytt. Och om ni ändå ska komma hem och köpa, liksom bygga upp.
Mm.
Samtidigt som det är en otrolig möjlighet att komma hem och bygga upp någonting lite mer...
Absolut.
Minimalistiskt.
Ja, och kanske. Jag tänker, alltså, jag kan ju tänka mig bara, nu vet inte jag hur vi kommer må och vad vi längtar efter när vi kommer hem. Då har vi ju bott liksom i... kanske i 1 eller 2 rum i nästan ett års tid, 5 personer liksom, i hotellrum, ja, eller lägenheter som vi hyr eller sådär. Ja.
Det blir inga fler barn då i alla fall.
Nej, det hoppas jag. Och då kanske man antingen så här längtar efter att då ska vi bo litet och effektivt och kostnads liksom, kostar lite och som kräver lite och som bara där vi får plats. Eller så längtar man efter de här stora ytorna, det vet man ju inte heller. Liksom. Så att man får väl vara öppen lite för både och. Men man vet ju inte, vi kanske hamnar i en lägenhet, vi kanske hamnar i en liten stad på landet, eller vi kanske hamnar i, mitt i Stockholm, eller kanske i ett helt annat land. Vi har liksom ingen aning. Nej. Och då är det också svårt att spara möbler eller liksom prylar, för man vet inte vad...
Det är svårt att visualisera var de ska stå, ja, sen. Liksom.
Och den här soffan vi har, den kanske är jättefin i det hemmet vi har idag, men vi har ingen aning om vad vi kommer ha för hem sen. Så att då tänker jag att då, vill jag, då kommer jag nog hellre vilja köpa anpassade prylar till det hemmet. Liksom.
Just det.
Vi bestämde oss någonstans för att testa det här i somras. Att vi lägger en plan och sen så har vi sagt upp så här milstolpar längs vägen. Till exempel då att Charlie skulle födas och att hon skulle må bra. Mm. Det var liksom milstolpe ett. Jag vill inte boka någonting eller fatta något beslut innan hon kom ut. För man vet ju aldrig vad som händer. En förlossning är ändå en förlossning. Nummer två var att jag skulle må bra och återhämta mig både fysiskt och mentalt efter förlossningen. Nummer tre var att familjen skulle kännas liksom som en familj och grundad och att alla skulle må bra innan vi liksom så här, nu kör vi. Nummer fyra, där vi är nu, då ska vi sälja ett hus. Vi vet inte, marknaden just nu i Stockholm börjar ju svaja lite och vi vet inte riktigt om vi får sålt det och vad vi får sålt det för och sådär. Och det är inte klart än. Liksom. Men, så vi har gjort en sån här plan med typ 10 steg där vi liksom bockar av ett och ett. Mm. Så att det känns inte så himla... Det känns ju som att vi bara bockar av steg. Det känns inte som att det liksom, inte som vi har fattat ett avgörande beslut än.
Nej, jag förstår.
Men det är också sen vi fattade det här beslutet om att nu ska vi se om det går. Liksom. Så har vi hela liksom, vårt liv gått ut på att göra oss av med prylar längs vägens gång snarare än så här, sitta och bläddra inredningstidningar och se vilken är den coolaste vasen, vilka färger gäller i år, vilka nya kuddar ska jag köpa in i vår och så där, till soffan. Som jag brukar göra. Som jag tycker det är ganska kul. Jag är ganska inredningsintresserad och gillar liksom att uppdatera, att det ska kännas lite nytt och fräscht för att hemmet ska kännas liksom så här, komma till liv. Men den här hösten framförallt har bara handlat om att behöver vi den här? Jag vill lägga ut den på Blocket och se om vi får en 500 för den. Ja, det fick vi. Ja, bra. Bort med den. Gud vad skönt. Och alltså, nu har det liksom bara fokuserats på att sälja prylar. Liksom. Och det har varit så himla befriande på något sätt.
Jag är liksom, som en egen liten minimalisterna.
Ja, men verkligen.
Tillvaro.
Verkligen. Ja. Så att jag ska verkligen ta jag ska lyssna, spetsa öronen nu under den här intervjun med Elisabeth och Johan och verkligen få tips om här nu vad vi ska tänka på. Dels nu när vi downsizer, när vi ska gå ner till noll, typ prylar, inte riktigt, men nästan. Och sen också kanske hur man bygger upp ett nytt hem.
Just det.
Som är annorlunda.
Kanske. Jättespännande. Jag tänker också att det här med när man har barn. Prylar och barn är ju... Alltså mycket prylar är ju sånt som man behöver när man får barn. Och det är ju allt från...
Man får mycket också från andra.
Ja, särskilt i början. Liksom. Och det är ju allt från vagnar och bilbarnstol och sådana stora saker till allt smått.
Prinsessklänningar.
Ja, precis. Hur tänker ni? För jag tänker så här. Alltså vi har ju ändå hyfsat gott ställt. Liksom. Så att vi behöver sällan säga nej till barnen för att vi inte har råd. Alltså,
precis.
Inte för att så här, de önskar sig en ponny och får det. Men om man är på ICA och de ser ett litet Lego, liksom, då är det ju inte liksom, men det har vi inte råd med.
Nej.
Utan det skulle vi absolut ha råd med. Utan där får man ju liksom sätta ner... foten kring hur man konsumerar på ett annat plan. Liksom. Och det har jag upptäckt att jag har lite svårt för. Jag tycker det är inte så att de får inte alls allt de pekar på och så där. Men jag känner ofta att jag skulle önska att de var lite mer, men som när man själv var liten så var man så otroligt tacksam och glad för varenda liten grej. Alltså jag minns här saker jag har fått som inte har varit i samband med födelsedag och jul för att det var så otroligt ovanligt. Någon gång när jag var sjuk och fick mamma hade köpt någon liten tejp med några figurer på liksom. Det var en så stor grej. Och det tänker jag så med mina barn, de får ju så här. De får grejer ganska ofta.
Mm. Ja, för det där är ju verkligen två sidor av samma mynt. Att man vill ju både ge sina barn allt de vill ha och samtidigt så vill man ju inte att de ska bli bortskämda och vilja ha allt jämnt och bli sura när de inte får det.
Ja. Och men så där har vi börjat tänka att vi drar ner på prylar och sen så kan man ju istället liksom satsa lite på kanske upplevelser och så. Men det som slår den är att det är väldigt mycket konsumtion kring upplevelser också. Så det tänkte jag ska prata med med Elisabeth och Johan lite om hur de resonerar. De har ju ändå två barn också.
Men det är svåra frågor tycker jag, och det ska bli jättekul att få prata med någon.
Det som är intressant är att det spiller över i så många andra delar av ens tillvaro. Jag tänker om man börjar dra ner på prylar och konsumtion, så måste det spela över även på, ja, men på så mycket annat i hur man ser på livet. Så det ska vi prata mer om också.
Det här ska bli jättekul. Ja. Väldigt intressant med det tycker jag. Och höra hur de lever sitt liv nu. Vad som är fördelarna, vad som har hänt av att leva ett minimalistiskt liv. Hur det har påverkat dem.
Vi åker dit.
Ja. Ja, hoppas på att bli lite inspirerade.
Ja. Häng med.
Ja, då har vi kommit hem till Elisabeth och Johan. Hej!
Hej!
Hej, hej!
Hej, och tack för att vi får komma hem till er.
Tack för att ni kunde komma.
Ja. Det känns nästan som ett studiebesök att komma. Väldigt kul.
Och vi kan väl börja med att bara så här, ta bort en av fördomarna direkt. Att när man kommer in i ett minimalist hem så känns det så där helt tomt och avskalat. Det gör det verkligen inte. Det känns det är ett jättefint hem.
Fint och mysigt.
Ja.
Tack så mycket.
Ska ni börja med att berätta lite grann om er? Johan, vill du börja?
Det kan jag göra. Jag driver tillsammans med Elisabeth bloggen Minimalisterna. Och vi har ju också släppt en bok som heter Prylbanta nyligen. Och så driver ett Instagram-konto också med samma namn, Minimalisterna. Men när vi inte gör det så jobbar jag med mjukvaruutveckling eller som produktledare och i grund och botten ingenjör. Och pappa till två barn, Freja och Arvid.
Och hur gamla är de?
3 och 1,5.
Ja.
Mitt i småbarn, tror
jag. Ja, verkligen. Rätt in i målgruppen.
Ja. Och Elisabeth?
Jag driver också då bloggen tillsammans med Johan och Instagramkontot. Och när jag inte gör det så är jag analytiker på Finansinspektionen. Ekonom i bakgrunden, eller grunden, och även mamma då till Freja och Arvid.
Ja. Hur länge har ni haft bloggen?
Sen 2013.
Ja. Då är ni ju gamla i gamet nu, kan man väl säga, i bloggvärld smått i alla fall.
Absolut.
Ja.
Men hur kom ni i kontakt med det här begreppet minimalism? Var det en av er som var pådrivande?
Ja, det var nog jag som var först på, tror jag. Och jag har nog alltid haft intresse av att ha lite avplockat och lite ordning och reda och ha liksom bra, det jag har ska vara helt bra saker, precis det jag behöver.
Ja.
Sen har jag varit jättedålig på att rensa i praktiken. Jag har varit lite samlare, ekorre, så jag har liksom haft lite olika agendor där inom mig, så att säga.
Ja.
Och det har ju på olika sätt jag hamnat då via på olika, försökt läsa på lite grann hur man gör så hittade jag Zen Habits, en amerikansk blogg som har funnits jättemånga år, som handlar om just minimalism och lite så här harmoni och sådana saker runt omkring då. Jag tror att där liksom det intresset kom igång på riktigt. Men sen så läste jag bara och hittade lite andra bloggar på samma ämne, men vi tog aldrig någon action för 5 år sedan då.
Mm. Och vad tyckte du, Elisabeth, när Johan kom och presenterade den här idén?
Ja,
vi ska göra oss av med allt.
Precis. Ja. Nej, men det var väl under en resa som vi började diskutera ganska mycket kring det här just. Om vi kunde leva på ett annat sätt. Vi fick ganska mycket intryck från den här resan. Allt från hur man skövlar regnskog till att vi reste runt i en bil där man hade bara en ryggsäck med sig och var ute i flera månader. Och började tänka på det här. Man behöver inte så mycket egentligen. Och vad är man blir lycklig av egentligen i livet? Och vad är det som spelar roll? Och vilka prioriteringar och värderingar har man? Och då började jag fundera på om vi kunde leva lite annorlunda och hur det kunde se ut. Och läsa in oss båda två på ämnet.
Jag funderade faktiskt på det idag. Jag tänkte på hur gick det till i praktiken. Vi hade den här resan. Vi hade ju också att vi flyttade ihop i sambos och hade jättemycket saker gemensamt då. Och sen också att vi var med och rensade ut vars dödsbo, vilket också gav en hel insikter.
Just det.
Men jag minns att vi satt där längs en strand på norra Nya Zeeland i en sån här bil som hade, ni vet, man kunde, det var som en sån här Kalle Ankas julafton, en bil som kan veckla ut sig. Den hade kök där bak, den hade soffa, kunde bli säng, och det var någon vanlig bil också, ganska liten. Och så satt vi då längs med en strand där och drack vin och ost, det minns jag. Och så sa vi, ska vi inte testa det här liksom, med minimalism och se om vi kan leva lite mer med precis det vi behöver då, av miljöskäl och pengarskäl och ekonomi, tid och energi och så vidare. Och så sa vi, men vi testar, och så startade vi bloggen bara för att få lite motivation och hålla lite ordning på oss själva, sätta oss själva ansvariga för att vi faktiskt genomför den här förändringen.
Just
så det.
Det
var där, jag kom på det nu handlade, det var där vi snackade den första gången.
Vilken mysig bild ändå.
Ja, verkligen.
Men den bloggen startade ni anonymt?
Ja, precis.
Ja.
Då var det väldigt strax efter den där resan när vi kom hem därifrån som vi startade den. Och vi ville kunna skriva mer fritt. kunna vara öppna med det. Det är lite kontroversiellt, framförallt kanske då, kring hur man lever, och vissa grejer blir ju väldigt ifrågasatta. Så vi kände att vi vill nog inte vara helt öppna med det här utifrån vänner, familj och arbetsliv och liknande. För oss kanske vi själva hade landat i våra verkligen värderingar. Vi experimenterade ju lite grann där i början. Vi visste inte heller vart vi var på väg kanske och så. Så det var så skönt att skriva anonymt helt enkelt.
Mm. Och vad hände sen då i praktiken när ni kom hem? Liksom, och började ni lägga ut saker på blocket direkt? Eller
ja, vi hade, egentligen hade vi börjat rensa lite grann innan, just eftersom vi hade blivit sambos innan då. Så det hade varit ändå roligare om man hade haft bloggen på plats ett par månader tidigare. Mm. Men då var det på något sätt det här absolut nödvändiga som åkte ut. Alltså det var bara för att få plats i lägenheten på något sätt. Och sen började vi fundera mer och mer på hur kom man på vad man egentligen behöver. För man har ju ofta, alla människor har ju det, och vi också såklart, en väldigt emotionell relation till prylar. Mm. Det var också en av anledningarna till att vi bloggar anonymt, om man gör sig av med någons present. Jag menar, det tar ju nästan den personen som har gett presenten som en förolämpning. Det. Ja. Det är känsligt med prylar. Ja. Konstigt känsligt nästan.
Jättekonstigt.
Ja. Så det tog ju tid helt enkelt. Det var vissa grejer lätta att rensa, men vi hade ju då bloggen som ett sätt att hålla koll på oss och också redovisa vad vi gjorde oss av med och vad vi faktiskt köpte in och så vidare. Och vi började där det var lätt, om man ska svara på frågan också. Och för mig var det lätt i garderoben. Ja. Så där började jag.
Men det var svårare för mig, så att jag började snarare i bokhyllan kanske, eller något sånt som du har svårare för. Så att man har ju sina olika områden där man kanske har lite överflöd och har lättare för att rensa, inte lika mycket känslor just det, inblandade.
Just det. Mm. Och sen då, vad mötte ni för reaktioner från vänner och familj när ni kom ut med det här? Liksom?
Ja, det var ju mindre än ett år sedan som vi kom ut med det. Mestadels positiva. Men positiva skulle jag säga generellt i alla fall. Vad upplever du?
Ja, inte alls så som man hade förutsett att det skulle bli. Att folk skulle tycka att man var århundrets kuf eller bli arg för att man hade gjort sig av med den där presenten som vi talade om tidigare då. Eller att man skulle bli ifrågasatt kring lunchbordet på jobbet, utan mer nyfikenhet och gud vad kul, och varför har ni varit anonyma med det här? Det här är väl, hade jag velat tala mer om i 4 år till ungefär.
Det
har ju blivit ett ganska trendigt begrepp nu, känns det som. Alltså, jag tycker det är fler och fler som pratar om det, och vår poddkompis Anna i vårt Life with Kids team, hon har ju verkligen så här, hon såg den här filmen på Netflix och blev helt så här, det här har öppnat mina ögon helt liksom. Och sådär. Och jag tycker jag hör det lite överallt nu liksom. Varför tror ni att det har blivit så?
För det finns ju många olika infallsvinklar på minimalism. Vissa kom från miljöhållet, och det är också ganska trendigt att vara länge där med hållbarhet och second hand och liknande. Så att man kan komma från det hållet, eller att ekonomiska hållet, att man har lite mer kärvt och måste tänka på den biten och vill sälja av för att få in pengar och kunna leva mer downshiftat kanske liknande. Så det finns ju många sådana delar. Och sen att det kanske är ett stressigt samhälle där det är mer intryck utifrån och liknande, så att man vill ha ett både visuellt lugn och kanske lugn inombords. Och söka sig via minimalism dit. För det upplever ju också att det är lugnare, mindre stress och så.
Mm. Men berätta om ert förhållningssätt idag till prylar. Hur tänker ni idag kring? Ja, prylar tycker jag är ett väldigt bra ord. För det är ju verkligen alla fysiska saker, liksom, stora som små.
Precis, och vi väger även in garderober och kläder och allting där också. Så. Mm. Men vi har ju vad vi kallar för behovsanalysen. Och det låter ju väldigt sådär, vet, analytiskt och som vi lever i ett Excel-ark ungefär.
Strukturerat.
Riktigt så är det inte. Men det är ju just att det är så mycket känslor inblandat. Och det är så lätt att lura sig själv när man står där och tänker, behöver jag den här? Eller kan någon annan ha mer nytta av den? Eller ska jag verkligen köpa den här? Eller borde jag låta bli? Då har vi tagit fram vad vi kallar för behovsanalysen. Och det är egentligen 4 frågor som vi ställer oss. Varje gång vi är på väg att köpa någonting, eller varje gång vi är på väg att rensa ut någonting. Eller fundera på att rensa ut någonting. Frågan nummer 1 är, adderar den här grejen någonting värde i mitt liv? Eller kommer den att addera något värde i mitt liv? Blir mitt liv bättre med det, så att säga? Det är väl grundfrågan. Om det inte är så kanske man ska låta bli. Eller låta den gå till någon som har nytta av den, som får värde av den. Sen nummer 2 är att den faktiskt används frekvent. Är det så att grejen inte kommer till frekvent användning, då kanske man kan faktiskt låna eller hyra eller till och med skippa. För det är så sällan. Sen har vi nummer 3 som är om det finns redundans. Det vill säga om det finns, man kan lösa samma behov på ett annat sätt. Till exempel hemma då, så man kanske inte behöver 7 köksknivar.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh.
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Kanske räcker med 2 eller 3 eller vad man har för köksintressen och så vidare. Och sen har vi lagt in en brasklapp som är liksom den här lite mjukare aspekten också, som inte bara är så här fakta, behov, utan det är att om man till exempel har grejer som inte uppfyller de första 3 kriterierna, till exempel arvegods, foton, sådana grejer då har vi den här, gör den dig glad. Ja, men då självklart, om man blir riktigt glad, då måste man ju få behålla den ändå. Ja. Annars blir det lite väl hårt.
Där men, känner jag att det finns ett litet kryphål som man kanske skulle få för sig utnyttja lite för mycket.
Vi var väldigt försiktiga med, vi satsade, ska vi lägga in den, ska vi ta bort den, ska vi lägga in den, ska vi ta bort den, då vi skrev boken, för vi kände att det här blir också ett kryphål. Mm. Men den här biten är ju jätteviktig också. Mm. Det får bara inte gå till överdrift så att igen då blir betungande, så att det är grejer överallt och det blir jobbigt med städning.
Men då har ni helt plockat bort det emotionella värdet av att den här fick jag av min farmor och...
Nej, det finns kvar. Det är kvar. Där vi har vår brasklapp. Okay. Fråga nummer 4.
Vi gör den också glad.
Ja, jag kanske att du försöker spara just sådana saker som man kan använda samtidigt. Att vi har ju vissa skålar som vi har ärvt, men då har vi ju de skålarna också, och det är de vi använder när vi behöver en skål. Mm. Att man behöver inte spara alla grejer som man ärver, som kanske bara var just prydnader eller dubbla uppsättningar av saker, utan att man väljer ut sina saker lite mer.
Men de där klänningarna, de där 3 stycken som hänger längst in i garderoben, som kan vara bra om jag ska någon gång kanske på dit, eller åka dit, liksom. De ryker det. Enligt er en bok. Okej. Ja, det blir tufft det här, Fanny.
Ja, det blir tufft. Jag tänker så här, vad gör en glad egentligen?
Ja. Ja, och jag tänker också att mycket av det man har hemma, tror jag ärligt talat, att vi har, om man, framförallt i köket tror jag, där har ju vi saker som så här, är bra. Jag för tänk om, eller för den gången jag ska göra en crème brûlée, då kan det vara bra att ha den här brännaren hemma liksom. Ja. Alltså, men jag har ju inte gjort det de senaste 1,5 åren, men någon gång, kanske nästa nyår, då kanske jag ska göra det.
Ja, då kommer du stå där och saknar din brännare liksom. Nej, men du kan låna.
Ja.
Men hur tänker ni i vardagen liksom? Jag tänker kring mat, och ni har ju 2 barn, leksaker och så här. Där kan jag ju känna, jag har också 2 barn, att även om nu du har ju varit hemma hos oss, Lina, vi har ju extremt mycket Lego, det är ju vår så här svaghet, men annars köper vi inte, det gör oss mycket glada, framförallt föräldrarna, nej, men det är så här familjeintresse, men vi köper ganska få leksaker till våra barn, men de får ju så mycket. Hur tänker ni?
Skyll inte ifrån den här
familjen. Ja, de önskar sig Lego. Hur tänker ni kring det liksom? Jag gissar att ni själva kanske inte köper jättemycket till barnen.
Nej, men precis. För det är ju som du säger, att man kan inte hålla koll på allt som kommer in till just till barn. Så kommer det från alla andra håll också mycket saker som man inte kan styra över. Men vi valde att inte köpa julklappar till exempel till våra barn. För vi kände att de kommer ändå få från mor och far, föräldrar och kusiner. Och då räcker det med det. Så man kan försöka minska inflödet själv. Och också vara tydlig till de som man kan vara tydlig till, så man står nära, att vi behöver det här, så köp gärna det i julklapp. För om allt en barn är små, då bryr sig inte jättemycket om vad det är. Jag kan räcka med en leksak, och resten är mer behovsstyrda presenter som man ändå hade
varit köpt. Vinterskor eller någon overall.
Ja, eller någon utrustning om man nu tycker om att göra någon idrott av något slag. Sådär. Jag tänker mer så. Sen så har vi valt att inte ha alla leksaker i hemmet exempel, för att inte få det för rörigt. Nu bor vi väldigt litet, så det blir ju en anledning av det, med att man kan ha leksaker som åker på semester ner till källaren eller till farmor och farfar kanske, eller sådär. Vissa åker lite mer permanent dit, och när det blir mycket saker här, och andra kanske man mer roterar. helt enkelt de sådana som är lite mer skrymmande kan få stå i källaren ett tag och så tar man upp dem ibland så där.
Just det.
Så kan man ju göra. Och
vi har... Smart att leksakerna åker på semester.
Ja. Och sen så har vi valt att inte äga allt helt enkelt. Att, det är så lätt idag att man vill alltså, skämma bort sina barn och dels för att man kan för att det är väldigt billigt att köpa mycket grejer idag. Men att man kanske väljer att nej, men de får bygga pärlplattor, det kan de göra på förskolan. Vi behöver inte göra det hemma också. Eller att med Transformers, det kanske räcker med att de leker med dem hos kusinerna. Att allt behöver inte finnas i hemmet så.
Mm. Nej, för det är ju också sådär, det märker ju säkert, känner säkert alla föräldrar igen sig, men att ofta så är ju liksom frånvaron av leksaker uppmuntrar mer till lek än vad leksaker i sig gör.
Verkligen.
Att leksaker ger ofta en ganska styrd lek, medan om det inte finns något att hitta dem på kan man liksom, man kan hitta lekar i allt.
Mm. Ja, men så är det. Och det har kommit faktiskt forskning som visar samma sak, att färre leksaker är bättre utifrån att barnen blir mer kreativa och hittar på fler lekar med just de leksakerna och de har fokus längre med när de har färre leksaker runt omkring sig. Mm. Och idag när det är så mycket intryck och mycket annat som pockar på ens fokus så kan väl barn också behöva öva på att fokusera lite mer. Så det finns ju ändå forskning som stödjer just den biten att färre leksaker kan faktiskt vara bättre för barn.
Mm. Och alltså jag såg på er blogg att ni gör ju någonting häftigt, att ni har balansräkningar för insaker in i hemmet och utsaker ut ur hemmet under ett år. Va? Gör ni liksom ett litet bokslut över det där?
Det är faktiskt inte årsbokslut, utan det är månadsbokslut.
Det är månadsbokslut till och med.
Ja, och det
där
har vi gjort...
någon, kändes jättesvårt först, men jag älskade tankesättet. Liksom. Att mer saker ska ut än in. Liksom. Eller, jag vet inte om det är målsättningen, men för mig skulle det vara
det blir så naturligt när man börjar i alla fall, att det blir mer på ut än på inlistan. Mm. Ja, men vi har nog kört det sen de absolut första månaderna med bloggen. Mm. Och anledningen var ju så att motivera sig det här med att hålla lite koll. Dels att såklart motivera sig att rensa så att vi har någonting på utlistan. Om vi ska kalla oss minimalisterna så måste vi ju ha någonting som åker ut, i alla fall i början så att säga. Mm. Men också att tänka till ett varv extra när man köper någonting nytt. Då. Så, och då, vi lägger inte in allting där. Det är inte så att vi lägger in tandkräm och toapapper och ketchup. Men allt som är prylar liksom, och som är lite mer bestående, det går in där. Och sen som det är någonting som då är lite kontroversiellt, alltså lite större så här, då motiverar vi det. Då, inte bara för läsarnas skull, utan för vår egen skull, så vi tvingas tänka till. Och det här gör ju att det blir mycket mer medveten relation till prylar. Jag menar, det är inte så att man går och slentrian shoppar någonting, för då tänker man bara, ja just det, men det här måste jag ändå försvara på bloggen sen.
Ja, just det.
Smart.
Ja. Och sen motivationen, så det var jättebra tycker jag.
Ja, och det kan ju fungera också som motivator om man nu gör det själv och inte lägger ut det öppet som vi gör för att alla kan läsa det, men att ändå att se att det händer faktiskt saker, att man rensar ut prylar, för ibland märker man inte att det har försvunnit 100 saker för att de låg i lådor här och var och i byrålådor och i förrådet kanske. Mm. Men det blir väldigt konkret då att man ser att det kom faktiskt, ja, så här mycket försvann ur hemmet och så här mycket kom in. Så att netto blev det väldigt mycket mindre saker hemma.
Mm. Sen vid något tillfälle har vi gjort någon sammanställning över tid också. Och där man sett att det var en jättepuckel med, nu vet, på utlistan i början. Och sen har den avtagit och nu är den betydligt blygsammare.
Mm. Och men sen, håller ni ungefär, alltså löpande på ungefär plus minus noll på in- och utsaker? Eller blir
nej,
det, liksom
det är fortfarande
mer?
Mycket mer på ut.
Det är fortfarande
det är helt bisarrt. Man tänker ju att vi borde ha räntat klart för laget.
Ja.
Men det är...
ja, men man gör en stor rensning liksom.
Ja. Ja. Nej, men vi brukar skoja om det där med att vi har ett sånt här... liksom en sak som återkommer till att rensa och prylbanta är lite grann som att skala en lök. Det vill säga att man tycker att man gör sig av med allting som man inte behöver och har nytta av. Och det kan till och med komma lite en tår i processen ibland. Och sen så tycker man, nu är jag klar. Och sen så går några veckor eller månader och syns att det här behöver jag inte heller. Det är inte heller någonting som adderar värde i mitt liv. Och så håller man på sig. Mm. Och vi håller fortfarande på att skala de här lagren på löken och förstå vad vi egentligen behöver och... glad av. Så att säga.
Sen förändras ju livet också med barn framförallt, att de växer i och ur saker och liknande.
Just det.
Och, det är ju en pågående process. Vi ser ju minimalism med livsstil just och inte någonting man gör en gång och sen är man klar, utan livet förändras, prioriteringar förändras, värderingar och liknande som gör att det, på det sättet blir det ju en pågående. Sen kan man känna sig klar med sin garderob en gång, att nu är jag klar. Sen kan det komma graviditet eller någonting emellan som gör att det förändras också. Men vi känner inte att man blir inte klar, men man kan bli klar med ett område, självklart.
Mm. Är det någonting ni absolut aldrig skulle slänga? Eller göra er av med? Slänga behöver man ju inte göra. Men...
alla digitala foton, om man skulle säga så. Att vi kan väl rensa bland dem också, men det vill man ju ha kvar. Vi framkallar ju inte särskilt mycket foton, utan det är ju digitalt som de flesta har idag. Men...
ja, det är nog ingenting som är 100% heligt, tror jag, förutom fotorna. Det känns ju kul att kvar. Det väcker ju minnen och mycket bra känslor. Annars så finns det alltid saker som man helst inte gör sig av med, men det är ingenting som är oersättligt att säga, det tror jag inte.
Nej, spännande. Är det någonting ni saknar då, utifrån den livsstilen ni lever idag, som ni där ni verkligen så här, kommer ni ihåg när vi frossade i det där eller alla de där ansiktskrämerna?
Inte på prylnivå kan jag säga, men vad roligt, jag gjorde sällskap med en mamma hem från förskolan här dagen. Och då sa hon så här, berättade vad hon skulle resa så här, och vad hon längtade efter och så vidare. Så här, vad längtade du efter till mig? Så här, jag längtade efter ett grovkök. Gud vad skönt att köra in barnvagnen i ett grovkök och kunna ta barnkläderna där. Så det är ju hur mycket vuxenpoäng som helst på det. Men sånt kan man väl säga.
Jag tror alla nickar så här igenkännande. Ja, jag förstår. Men... vad skulle ni säga har varit de största vinsterna för er? Jag tänker både familjen och för er var och en personligen liksom, med den här livsstilen.
För mig har det varit att kunna ha mer tid och genom att jobba deltid och inte känna att det påverkar ekonomin på något sätt, utan jag konsumerar så pass lite nu att det går ändå, jag har lika mycket pengar kvar ändå fast jag jobbar deltid. Mm. Ja, så det tycker jag har varit jättestor vinst. Det blir mindre stress genom det och man får mer tid med barnen och liknande. Sen så visuella lugnet som vi också pratade om tidigare, att det är också en stor vinst. Vi kan vara hos våra föräldrar som lever i sina villor som de hade när de hade barn, och det ligger saker på varenda yta och i alla skåp och i alla lådor, och det är väldigt fullt med saker. Så när vi kommer hem kan man känna såhär, vad skönt att komma hem till vårt lugn som jag har hemma, där det är mer avplockat och inte lika mycket grejer. Så att det är nog för mig i alla fall.
Ja, för min del så, vi brukar lyfta de här fem liksom vinstområdena med minimalism. Det är ju det här med pengar såklart, sen har vi det här med tid, och sen har vi det här med energi.
Allt det här plockandet, så det behöver ni inte göra varje kväll.
Nej, i alla fall lite mindre. Och sen två sista är miljö och alltså humanistaspekten då, att dessa grejer kommer ut till folk som behöver det snabbare, kanske ett bättre pris än att köpa nytt, men också det här med tillverkning i oschyssta förhållanden, man försöker köpa liksom rättvisemärkt och saker som man vet har
mer kvalitet istället för kvantitet.
Ja, precis. Men för mig, om man ska välja två, så är det ju garanterat den här som du var inne på, mentala energiaspekterna med harmonin och lugnet, och att det är med mindre friktion i vardagen överallt. Man har ju nog med friktion som förälder, tycker jag faktiskt. Och sen miljöaspekten då, att man vet att man gör lite mindre negativ åverkan. Det känns bra också, tycker jag.
Härligt.
Verkligen.
Har ni något tips på, alltså barn vill ju ha saker hela tiden och de har kompisar som har, och har ni något bra så här klara sig från mamma, Chattet. Jag vill ha den här.
Ja, vad tycker du? Vi har inte kommit riktigt dit än, eftersom vi har på så små barn att de bara är 3 och 1,5. Ja, exakt. Jag ser fram emot det med både skräck, bland annat förtjusning, att just bemöta det och se hur man agerar och så. Vi hoppas att vi kan, med vår livsstil, att de ändå får det med sig. För barn gör ju som bekant som föräldrar gör och inte som de säger. Så att de ser hur vi agerar och att vi kanske inte har så mycket saker hemma, att de ändå tänker att man väljer saker med omsorg och man tar hand om det man har och liknande.
Mm. Sen tänker vi, eller jag hoppas att den dagen de diskussionerna uppstår, nu tror jag kanske inte att det är så, men att om man förklarar inte bara vad, alltså vi ska inte ha dem, utan varför vi inte har de här, så kanske det går lättare, den dialogen. Vi får se.
Ja, sen är det så, man måste ju alltid säga nej till något. Och då kanske man bara säger nej till lite mer.
Ja, och vissa grejer kan man ju försöka att undvika att fresta dem med. De behöver inte sitta med en leksakskatalog inför jul och välja och vraka och pricka för vad de vill ha. Så. Eller att inte ta dem till leksaksbutiken och liknande, gå i köpcentrum och så. Man kan ju faktiskt hålla dem borta från det i den mån man kan. Så att det känner ju likadant för oss också, att jag har ju minskat på att jag går inte in i inredningsbutiker och bara strosar som jag gjorde tidigare, för jag vet att då blir jag lite missnöjd med det vi har hemma och suktar efter nya saker och liknande. Så att ja, man får tänka till där också, att inte fresta dem heller allt för mycket kanske.
Ja, det finns ju så otroligt mycket triggers idag, alltså i tidningar och bloggar och allt som man kan titta på, och Instagram om inte
annat. Konsumtionstriggers.
Ja, men verkligen, och jag kan tycka att sånt där är lite skönt. Efter en tuff dag så lägger jag ju mig gärna i soffan med telefonen eller iPaden och bara så här, nu ska jag bara försvinna in här i någon härlig, liksom. Och sen så har man ju köpt 2-3 saker utan att man har tänkt på det. Men det är ju ganska sjukt liksom, i beteende, att man utgår inte alls, nej, inte alls från den här behovsanalysen för det första. Är det någonting jag
verkligen behöver? Det gör mig glad. Det här är jag superglad.
Ja, men det är ju så kulturen är idag. Mm. Och det är också, shopping är ju så mycket mer än att bara tillfredsställa behov. Det är som du säger, ett sätt att umgås, det är ett sätt att koppla av, det är ett sätt att behandla kanske att man är lite nedstämd eller trött. Alltså man använder ju shopping till så himla mycket mer än vad
eller det, belöning och fira. Och,
absolut. Ja. Igen då, relationen mellan prylar och känslor är väldigt stark.
Men ska vi bli lite mer konkreta då? Om man lyssnar på det här nu och så känner man bara man shit, det väller över där hemma med saker. Liksom. Jag ska börja nu. Liksom. Hur kan man börja gå tillväga? Liksom? För då måste man, ska man slänga allt?
Nej, verkligen inte. Men ja, man vill gå, vi brukar säga att man bara ska börja, att man inte ska sitta och vänta på att det ska bli en viss speciell dag eller liksom, eller vi ska få lite mer energi eller sådär. Utan
lyssna färdigt på podden först.
Ja, sen kör man igång. Och börja där man känner någon slags motivation till att börja. Och det kan ju vara komma ur frustration också, att man känner här är alltid oreda eller här är aldrig ordning och jag hittar aldrig någonting i garderoben eller i hallen är alltid stökigt. Att man känner någonting så att här vill jag ändå gå igenom mina saker, eller att det känns roligt att kolla vilka böcker jag har i bokhyllan och sådär. Så att börja någonstans där man har någon slags motivator. Och sen att ta fram allting ur det utrymmet, om det ska vara rätt konkret, så att ta fram allting så att det ligger, så du ser vad du har, så du får en överblick av vad har du och vad kan saknas och sådär.
Och tillägg där, inte bara utrymmet utan även kategorin. Till exempel om man får för sig att man ska rensa skor, då kan ju skor finnas utspridda över hela bostaden.
Just det. Och i källare.
Precis. Och då kan man lura sig själv ibland och behålla lite för mycket. Så det är bra att ta fram allt i den här kategorin där det är möjligt.
Ja, och tänka till vilken kategori som kan vara möjlig. För det är också väldigt olika. Någon kan tycka att jag kan ta hela garderoben. Det är för att jag har tid och energi och den är inte så stor. Eller för någon kan räcka med att jag tar byxor idag. För det är det som jag har så otroligt mycket byxor. Eller jag har inte så mycket tid eller liknande. Så att man ändå tänker till vad man som inte tar sig vatten över huvudet.
Just det.
Och sen har vi något som kallas 4S-modellen. Eller 4S. Spara, skänka, sälja. Och slänga, eller då kanske återvinna mer hellre då, men för att få det enkelt att komma ihåg. Så de där 4S:en, att man rensar enligt dem helt enkelt. Kanske lägger olika högar när man tagit fram allting, vilken hög det ska vara i. Och tänker då enligt behovsanalysen vad man behöver spara, och så man inte bara gör enkelt för sig och lägger allting i spara högen.
Jag kan tillägga där också att det är mycket, mycket svårare att och tycker jag i alla fall, att slänga. Om man vet att en grej kommer till användning hos någon annan, så är det mycket lättare att göra sig av med den. Så det är ganska, det. Om valet blir behålla eller slänga, då är det tufft. Men om man har behålla, sälja eller skänka eller slänga, då blir det faktiskt mycket lättare att ta de lite tuffare besluten.
Just det. Ja, och sälja kan ju också vara en motivator för vissa, att man får in lite pengar för det man gör sig av med. Så att det kan också fungera beroende på vad man går igång på eller liknande. Sen har vi också det att man kan lägga in kanske-låda om man känner osäkerhet, att det här kanske eventuellt kan komma till användning inom överskådlig framtid, att man lägger det då i en någon slags låda eller påse som man ställer undan, gärna i förrådet eller liknande, som man inte
får åka på semester.
Ja, inte så.
Semesterpåsen.
Och det är ju inte, vi har ju också testat det flera gånger, och det är ju inte ofta som vi kanske kommer ihåg vad vi har lagt i den där påsen, så det är ganska lätt att rensa ut det i nästa omgång då istället lite senare.
Men sparar ni liksom saker inför nästa säsong? Så nu är det vinter, sparar ni sommargrejer eller gör ni av med det och sen så köper ni saker när det blir sommar så att säga?
Säsongsprylar är ju såklart undantaget, de här grejerna. De ligger ju i träda en stor del av året, så är det ju. Men rätt mycket annat funkar just den här kanske-lådan eller karantänlådan för att avgöra om man behöver behålla eller inte, eller man har behov eller inte.
Och sen handlar det om att stoppa tillbaka sakerna där de ska vara, bara det man har valt att spara. Så det blir lite mer ordning, ofta lite mer luft och sådär. Och sen även sist men inte minst, som också kan vara ganska viktigt som man kanske inte tänker på, men det är att göra en handlingsplan för det man har rensat ut. Just för det beror på, vi bor väldigt nära så vi kan gå till second hand butiker som tar emot saker, så vi kan ta det på vägen till förskolan i princip, men det är inte alla som bor så. Och då kan det lätt bli stående där i hallen och man ser det varje dag eller i något rum så där. Och så smyger sig sakerna tillbaka lite lätt så där, eller barnen rotar där i eller liknande.
Det här. Ja. Jag kommer tillbaka från semester.
Ja, precis. Så att man gör en handlingsplan för det, att det här ska jag faktiskt sälja och då lägger jag upp det i typ i övermorgon ska jag lägga upp det och tradera eller vad det liknande handlar om. Och det här ska till second hand där eller vad man nu ska göra med det, återvinningen. Så att man tänker till där och inte bara stoppar för tidigt.
Just det. Jag ska verkligen gå igenom det här med min garderob. Alltså, nu har jag precis genomgått en graviditet och en förlossning. Och, så nu är jag väl lite i en undantagssäsong där. Så min kropp inte ammar längre och tillhör bara mig så att säga. Men sen så ska jag gå igenom min. För det där, just garderoben, det är någonting som det lockar mig oerhört. Att jag skulle säkert kunna behålla 10% där i. Och sen så ska de vara För det såg jag också i den här dokumentären på Netflix då, att han hade liksom bara favoritplagg i sin garderob. Mm. Alltså alla plagg han ägde var favoritplagg liksom, för att han satsade hellre på att ha, ja, men en sak av allting, eller två saker av allting, istället för att ha 20 för att tänka om och sådär. Mm, mm. Och då kan man liksom satsa på kvalitet på de få sakerna man har och ändå liksom landa på samma prislapp. Mm, det lockar mig otroligt mycket.
Ja, verkligen.
Det är också väldigt trendigt med det här med 333 garderoben. Mm. 33, vad är det? 33 eller 33 saker i sin garderob som man ska ha under 3 månader.
Ja,
eller är det?
Ja, projekt 33 eller project 33. Precis. Och capsule wardrobe kallar Elvira också så. Jag tror det går in under samma.
Ja.
Men då handlar det helt enkelt som du säger, att man väljer ut 33 plagg, och då brukar ofta, det är lite olika vad man läser om, det vad som ska ingå, men ofta ytterkläder och skor också. Ibland tar de med accessoarer till och med.
Mm.
Och hemmamyskläder brukar inte vara med, och inte träningskläder, men det kan vara lite olika. Mm. Och de plaggen använder man då under 3 månader. Och ofta då säsongsvis.
Mm.
Så man kan ändra lite grann efter att det blir vinter och kallare och sådär.
Mm.
Och då får man då var tredje månad får man växla då vissa plagg. Och ofta har man liksom sin bas som kanske ändå är kvar. Man kanske byter ut 10 av de här plaggen utifrån väder och vind. Och lite för att få variation helt enkelt också.
Mm.
Så man har ju fler plagg i sin stora garderob än vad de här 33. Men just i den garderoben man använder under de 3 månaderna har man de plaggen.
Intressant.
Mm. Jag hade en liten fråga. Suttit och funderat på. Vi pratar ju mycket om prylar nu. Men hur tänker ni kring upplevelser och resor och så här? Där kan jag tänka mig att det är också lite olika beroende på vad man har för bevekelsegrund. Ifall den är ekonomisk eller miljömässig så kanske man inte väljer. Då väljer man förmodligen bort de här långflygen och så här. Men jag tänker mig att den här livsstilen kanske spiller över även i det. Hur tänker ni kring?
Ja.
Alltså, dels resor, men också så här, jag går på Gröna Lund eller åka till någon, jag vet inte, upplevelsepark. Eller.
Det finns ju många aspekter med det. Men miljöaspekten är ju som du är inne på är ju viktig. Och när vi började blogga så kom vi främst från de här tid, energi, pengar perspektivet. Och sen har den här humanism och miljöaspekten blivit mycket, mycket viktigare. Det kanske har att göra med om man blir förälder också, att man tänker lite längre.
Mm.
Och innan vi blev föräldrar så reste vi jättemycket också, eller rätt mycket faktiskt. Och sen dess har vi inte rest, men vi älskar ju att resa, så där är lite av en sån här, ni vet, friktionspunkt
för oss. Guilty pleasure.
Ja, exakt. Så vi har väl sagt att när vi reser så ska vi resa till välvalda orter, så att säga. Någonting. Vi har till exempel en av våra bästa resor vi har gjort, tycker vi fortfarande, i Nya Zeeland. Och där har vi sagt att dit vill vi åka tillbaka. Och då vill vi göra en ordentlig resa dit. Vi åker dit lite längre och då får det blir en ganska stor miljöpåverkan, men då kanske vi sparar in det eller på något sätt försöker väga upp det genom att skippa ett gäng mindre resor eller andra resor som inte är lika mycket värde för oss, så att säga. Så tänker vi.
Ja. Så här upplevelser i vardagen då, om man säger rent.
Det skulle jag säga att vi är positiva till, att säga, för att alltså, relationer är det som betyder något om man går till grunden med det här med minimalism också, att det är där som man blir lycklig av egentligen, och inte de här prylarna. Och upplevelser tillsammans är ju någonting som ofta bygger relationer, oavsett om man gör det med familjen eller om man gör det med vänner och så, att man inte bara sitter i soffan och pratar eller vid middagsbordet, utan man gör någonting som man upplever tillsammans och kan prata kring framöver och sådär. Så att vi är positiva till det. Sen får man tänka till, som du säger, med miljön, liksom, vilken typ av upplevelser man vill göra och kan göra och så, men ja.
Precis. Jag tänker också att många upplevelser är starkt förknippat med konsumtion. Alltså apropå att gå på Gröna Lund eller Liseberg, så är det ju inte som att du går dit och bara åker, utan det är ju grejer att köpa överallt.
Och, ja, men så är det verkligen.
Och samma med, ja, i stort sett alla av den typen av betalande upplevelser, så är det alltid någon typ av merförsäljning.
Ja, och alltid när man går ut så att man får gå igenom hela den där butiken, ja, exakt, så har vi också varit i sådana djurparker.
Ja.
Men vi kommer inte hem med någonting faktiskt. Men
eller museer för den delen också, ja, där är ju så här mina barn, vi vill gå och titta i shoppen eller i butiken, så här, och gå och klämma på gossedjur.
Ja.
Så att det, men hur gör ni då? Liksom? Ni kanske bara...
Ja, än så länge har vi bara...
Går rakt igenom.
Lite så. Vi kan gå och kolla på sakerna, det kan vi göra. Men våra barn är inte vana att få någonting heller när vi är i butiker eller så. Att få
det
är
bara som en annan del av museet.
Ja.
Där man går och kollar på saker.
Man får inte röra någonting.
Exakt.
Vi har grävt oss själva en grop.
Ja, jag vet. Man ska inte öppna den där lilla luckan.
Men sen försöker vi också... Som du är inne på, jag menar, upplevelser, det finns många olika typer av upplevelser. Vi har ju ett stort intresse för natur, och alltså Vi älskar ju vara fjällvandrare, vi älskar att komma till orter, alltså resa till orter där det finns spännande typer av natur och så vidare. Och det hoppas vi att vi kan på något sätt få våra barn att tycka också. Det är också en typ av upplevelse där det inte finns så mycket shopping i närheten av prylar kanske.
För just med barn så är ju naturen, alltså dels att om de kommer ut i naturen tidigt så får de ofta en mer, alltså man tar hand om naturen mer när de blir äldre också, tycker mer om att vara i naturen. Mm. Och naturen är också ett sätt att hitta lugn och den biten. Så att vi vill ju få in många av de här delarna. Dels att de tänker till att naturen ska vara just naturlig och inte massa andra saker, skräp och liknande, utan man tar hand om det. Att de bevara det helt enkelt. Mm. Och kan själva hitta dit när de blir vuxna sen, om de får en relation till det redan nu. Mm. Och det behöver inte vara så avancerat. De leker ju jättegärna i en skogsdunge någonstans.
Mm. Just det. Mm. Vi har fått in lite frågor också i våra sociala kanaler. Bland annat genom vår Sveriges bästa mammagrupp i Motherhood på Facebook. Och där är det många som vittnar om att många som tycker att det är svårt för att man har väldigt olika perspektiv på det här. En i förhållandet att spara och den andra är slösa, så att säga. En bär hem saker och den andra kastar ut. Och det är många mammor som vittnar om att de smygrensar när pappa och barnen är borta. Då går de och plockar och slänger saker i ren frustration. Och sen så kommer pappa hem och då släpper han hem nya kassar med grejer. Och sen så kan det vara tvärtom också, att de själva vet med sig att de är sparade. De kan inte göra sig av med någonting. Och har ni något tips om man inte är ense om allt? Är ni ense om allt? Vad ni ska ha kvar och inte?
Nej, det skulle inte säga att vi är. Men man får dels hålla sig till sina egna ägodelar. Så det, ja, alltså man inte går och pillar, rensa ut sin mans grejer eller liknande. Utan det skapar ofta mer friktion bara. Så att hålla sig till sina egna grejer och försöka inspirera att prata kring det ändå. Varför gör man det här? Varför vill man göra sig av med saker och inte att det kommer in så mycket saker? Så att man har förståelse. Och då är det kanske andra att visst, det kan minska för det som kommer in och tänka till ett extra varv i butiken där att det kanske inte behöver. Det är lätt att man bara går och rensar i smyg och inte pratar om det någonting. Utan,
ja. Nej, men förändra en annan människas beteende är ju bland det svåraste som finns. Det är ju bara så. Utan det måste ju komma inifrån. Vi har någon form av insikt, så... Jag håller med om precis det du säger, att om man kan förstå varför, vad det finns för vinster med det, och även för kostnader då, med prylar i sig, så tror jag att det blir lättare att ta konstruktiv handling, så att säga, i rätt riktning. Men att bara säga att du ska göra det här och inte förklara varför, då blir det nog bara konflikter, tror jag.
Ja, sen får man se det som om man har ett hem, så kan man ju ha vissa rum där det faktiskt får vara lite mer stökigt och ordning, kan acceptera det. Men att i vardagsrummet där vi hänger på kvällarna och efter barnen har lagt sig, då kanske vi vill ha lugn där, kan vi inte få ha det då? Att vi där har vi avplockat och vi har inga saker stående på ytor och... Att det är lugn helt enkelt. Mm. Att man väljer ut vissa rum, att du kan få ha ditt arbetsrum här, där kan det få vara stökigt och ha alla dina grejer där, men ja. Välj ut vissa zoner.
Halva skrivbordet. Ja. Där kan du få trava saker.
Men hörni, som jag berättade tidigare, så jag är ju, nu tänker jag vara lite personlig här. Nu tar jag upp er en proffstid. Nej, men jag står ju nu inför en vår där jag ska försöka göra mig av med så mycket jag bara kan. Nu snackar vi hardcore minimalismer. Och sen går vi in i nästa fas när vi kommer hem då, om kanske ett år, där vi liksom så här, nästan då i princip börjar från noll och ska bygga upp ett hem igen. Jag tänkte liksom, vad tänker ni när ni hör det här? Och har ni några tips och råd till mig hur jag ska tackla det här?
Ja, men dels att kolla mycket second hand och känna att man har tålamod för det, eller då
blocket lite. När jag ska köpa tillbaka.
Både och egentligen då, när du ska rensa så är det bara skönt att få in lite pengar för det också. Se det som, då gäller det att ha tiden att sälja, men det är också nästa fas då när du kommer hem, att ha tiden att köpa, att leta på blocket och få det man ändå någorlunda vill ha. Mm. Eller andra kanaler förstås också. För det tar ju lite längre tid än att bara gå och beställa närmsta webbshop eller närmsta butik.
Just det.
Så det är ofta där man, ja, man vill lösa ett problem snabbt, då går man till butiken. Men har man lite mer tid så kan man ju faktiskt göra lite bättre val för miljön och plånboken genom att leta på andra ställen. Och sen köpa kvalitet och kanske inte bara heller köpa det man tror att man behöver för att vi hade det innan resan. Det. Utan att verkligen, vilka behov har vi nu, vilka intressen har vi och liknande. Så att man tar den lite mer pö om pö.
Jag tror ju att när du först har den här första fasen där du gör av med saker, vilket kommer vara lite jobbigt, för du har ju inte 4-5 år på dig som vi har, utan det här kommer gå snabbare.
Ja.
Då gäller det verkligen att identifiera de saker som ni, familjen, verkligen inte kan göra av med. Och det blir intressant. Det kommer att lära jättemycket insikter kring vad som faktiskt är viktigt för er. Så det tror jag blir ett stålbad, men ett positivt sådant. Och sen tror jag när ni kommer tillbaka och ska börja bygga upp ert hem fysiskt igen, så tror jag att ni kommer ha lärt er så mycket på den resan att ni kommer konsumera på ett helt annat sätt och se på saker på ett helt annat sätt. Ni kommer ha sett den här hur jobbigt det var att göra sig av med de här grejerna och hur mycket ni faktiskt hade. Det tog ju aldrig slut. Så nu vill ni aldrig hamna där igen.
Nej.
Så jag tror att det där kommer ge bestående med helt enkelt.
Ja, och det är ju ett av mina mål också. Att vi ska, så här, jag tänker att vi kommer ju liksom typ leva, vi kommer ju typ sova i samma rum alla fyra, alla fem, herregud. Mm. I under liksom så här 6-8 månaders tid. Vi kommer ju liksom inte ha med oss så mycket. Vi kommer ha våra ryggsäckar liksom. Mm. Det är där vi kommer ha. Och det är ju liksom ett val just för att vi ska träna på att värdera vad som faktiskt är viktigt. Ja. Det ska bli väldigt spännande. Jag tror jag ska skriva ner alla tankar jag har nu och hur jag lever nu och sen så göra någon liksom,
och vad du tror är viktigt. Ja. Och vad du tänker nu, att det här kommer jag inte vilja göra mig av med.
Ja. Det här med mindre garderob kommer bli piece of cake när du kommer därifrån. Jag har det som en ryggsäck.
Ja, för det är det jag tänker också, att det är en väldig möjlighet till omstart. Mm. Alltså det är en sak när man kommer och ska flytta ihop med någon och plötsligt har man dubbelt så mycket av alla grejer och fokus blir mest på sig, var ska vi få plats med allt. Vissa grejer är klart att man, som är uppenbara dubbletter, gör sig av med. Men kommer man tillbaka så där och startar på noll så blir det ju mycket mer så här, vill vi ha något på den här väggen? Behöver vi köpa något? Ja, vi låter det vara ett tag. Ja, nu behöver vi en kniv för vi behöver göra sallad. Liksom.
Ja. Ja, och det är ju både skrämmande och det känns ju helt fantastiskt. Alltså man börjar liksom på med ett vitt blad. Det är ju jätteläskigt och häftigt på en gång. På
vilken möjlighet.
Ja, verkligen. Ja, det börjar bli dags för oss att avrunda här.
Ja. Vi är jätteglada att vi fick komma. Och
väldigt inspirerad.
Känner jag känner att jag ligger så här sist här i
det är ingen tävling för
lilla kön. Men ja.
Men ska vi bara avsluta med lite så här, några specifika så här, en sammanfattning eller lite råd, lite tips och råd till om man lyssnar på podden. Vad ska man ta med sig, tycker ni, i livet? Vad känner ni är viktigt om man vill leva med, börja byta livsstil till mindre prylar?
Köpa boken.
Ett inköp.
Ytterligare en grej.
Det kommer dock som e-bok och ljudbok under 2018.
Ja, men då så.
Ja, men där, det finns, man kan skämta om det, såklart. Men och vi skrev inte boken för att vi vill ha pengar. Vi skrev boken för att vi vill nå ut med det här budskapet. För vi ser att det finns värden både för individen och för samhället, så att säga. Men jag tror att det är viktigt att förstå varför man ska göra det. Och sen också varför det är så svårt och faktiskt hur man går tillväga, de tre bitarna. Och det är också så den här boken vi har skrivit är uppdelad, och då blir det mycket lättare att komma igång. Och sen alla tipsen vi har talat om idag, helt enkelt, ja, de här olika typer av analyser,
bra modeller
och modeller och allt vad det är, de finns ju där också, såklart.
Ja, mycket bra. Och sen tycker jag kan verkligen rekommendera både er blogg men även er Insta-konto, för det ni ger ju väldigt mycket bra konkreta. Jag tror det var du, Elisabeth, som skrev om det här med att med alla gamla barnprylar man sparar på vinden från att man själv var liten. Så häromdagen, som gav mig en sån här ögonöppnare, liksom vad mycket grejer man har kvar.
Ja.
Som inte alls är så kul man väl plockar fram dem. Och vart kunde de ha varit i 30 år?
Ja, liksom. Precis. Ja.
Var många barn som kunde ha lekt med dem under tiden.
Ja.
Ja. Ja, otroligt spännande.
Jättekul. Och jag är väldigt inspirerad, ska jag säga.
Ja, kul att höra.
Så att jag kanske kommer i kamp.
Ja, det låter bra.
Ja, tack snälla för att vi fick komma och prata med er. Ja,
stort tack för att vi fick vara med.
Kul.
Jättekul.
Och, ja, men jag tänkte säga en lilla avrundning här. Att vi hörs igen nästa torsdag. Och eventuella frågor och synpunkter kan man mejla till podcast@livewithkids.se.
Ja. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.